Vad har Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic och Wilbur José gemensamt?
Ja, jag vet ju vad vi har gemensamt, Gustav. Men vi är positiva för covid-19. Så är det.
Är det enda gången du på riktigt kan till 100% likställas med den trion?
Ja, förmodligen. Alltså, en gång i tiden så var man en artist, va? Och då skulle man ju kunna likställa sig på den tiden alltså med de här stora artisterna. Men nu för tiden så har ju artisten lämnat byggnaden. Det har vi ju konstaterat några gånger. Eller hur, Gusten?
Du var en stor artist utan någon riktig hitlåt.
Ja, jag har några hitlåtar ändå, men kanske inte en sån som slog globalt. Men nej, nu är vi positiva. Jag sitter här positiv, Gusten.
Ja, och då antyder du inte då att du har mungiporna uppåt och är glad i hågen. Utan, ja,
det beror, du har testat... på hur man ser lite på liksom covid och sjukdomen och sådär. Alltså på ett sätt kan det vara skönt att ha haft det. Jag mår inte så jävla dåligt. Jag tänkte på det när jag gick upp för trappan för att spela in här uppe på övervåningen där jag har heltäckningsmatta och tyg på väggarna och sådär. Att jag var väldigt andfådd. Och jag har ju precis kört rivstart, gått ner 18 kilo, faktiskt två ytterligare tack vare den här jävla coviden. Men inte känt mig i så dålig form. Alltså jag har haft den andan jag hade när jag klev upp för trappan sen jag började rivstarten. Och då slog det mig, hur hade jag mått om jag fortfarande hade varit 103 kilo? Är du med? Mm. Och dessutom haft covid. Då kanske, ja, för syreupptagningen, det är väl den förmågan som är lite sänkt, va? Det känner man ju, alltså man blir lättare anfådd och sådär,
ja.
Men med 103 pannor och storbuken som man stoltserade med i somras, ja, kanske att man hade haft det lite tufft nu.
Ja, eller så var det som Jesper Hoffman antydde här i WhatsApp i morse, såg jag, att den där buken var ditt skyddsnät, ditt immunförsvar, att det var den som fäktade bort alla tänkbara virus.
Du har ju Silencio Stampa från League Fan TV, Fantasy Premier League-gruppen, Gusten, men du är ändå inne och håller på och kollar och läser och har det.
Ja, jag läser allt och det kliar ju i fingrarna. Nu har jag ju haft Silencio Stampa här i över 3 veckor. Nu har det också gått över till det att jag måste liksom ventilera mina åsikter och mina tankar. Och,
ja, det har du börjat göra med mig och Svanemar istället. Helt plötsligt så bara ramlar in meddelanden i vår grupp som vi har tillsammans, du, jag och Svanemar. Och du har liksom aldrig skrivit någonting. Det är en död grupp normalt sett. Det är bara om vi ska dissa någon i League Fan TV-gruppen, då skriver vi i den.
Ja, och det är inte den enda gruppen. Satan
vad det snackas skit i de olika grupperna.
Det är inte den enda gruppen som jag har liksom tvingats kliva in i och ventilera allt jag vill få ut, utan man har gett sig in i andra grupper, däribland då med vår kära vän Robin Avelan. Jag har haft en riktigt tröttsam diskussion med honom angående Pontus Jansson och svenska landslaget här nu under förmiddagen. Där, ja, man känner bara, aj fan, jag måste tillbaka in i League Fan TV snart så att man kan diskutera på någon slags vett nivå och där det finns en höjd som i alla fall är rimlig, för att det var inte vackert i morse, kan jag säga, när Avelan och gamla lagkompisar från Bele skulle ta heder och ära av Ponne.
Ja, jag ser att det är många som skriver det, framförallt till mig, att nu får man hoppas på en nykter analys av Wilbur José vad det gäller Pontus Janssons insatser i de här två matcherna. De tyckte att jag försvarade honom lite för mycket efter Kroatien-matchen, där jag menade på att han faktiskt gjorde 90 bra minuter, men sen blir man ju synad som mittback. Och sen så gick jag ganska hårt åt till exempel Gustav Svensson som tog ett rött kort i samlingen innan och menade på att det då inte var nyktert. Ja, absolut, noll problem, och det vet jag. Alltså, noll problem att kritisera någon i landslaget. Tvärtom. Jag kan kritisera precis alla. Det spelar ingen roll om det är liksom vänner som Albin eller Pontus Jansson eller Micke Lustig. Tycker för övrigt att Micke Lustig har lika stor del i det ena baklängesmålet, det som är offside, som Ponne har. Det är liksom ett samspel mellan de två som handlar dels om hur du placerar dig, dels om hur du agerar och dels om kommunikation. Så jag menar, när man släpper in ett mål så måste man ju kolla på helheten. Gustav Svensson som tar två röda kort, ja, men det finns ju ingen annan som har tagit två röda kort. Man skulle i något läge kunna säga att han tog ett gult kort för att annars hade det blivit liksom mål. Alltså att han, det var rött kort eller andra gula kortet eller klart mål. Men så var det inte det fallet. Så att jämföra de två situationerna är ju fullständigt hjärndött. Men med det sagt så vet väl Pontus Jansson fan själv också att det är en jobbig samling. Liksom. Flera mål där han är inblandad i och där han ser långsam ut. Eller hur? Ja, men, för det är alltså, som är grejen, va?
Målet borta mot Kroatien, fullständigt hjärnsläpp. Alltså, och det ser alla. Det är ingen som försöker liksom säga någonting annat.
Inte minst
Ponne själv. Alltså, han var ju extremt rak och tydlig efter matchen och sa det är mitt fel, jag tar på mig den, det är alldeles för dåligt. Och liksom försökte inte ducka någonting. Och sen så var det ju väldigt liksom fint och upplyftande att se hur andra lagkamrater gick ut och sa att men det spelar ingen roll om det är Ponne eller någon annan. Vi vinner som ett lag och vi förlorar som ett lag, så att Det går liksom inte att lägga någonting på någon enskild spelare. Precis som ingen gick ut och hängde Gustav Svensson efter Portugal-matchen på Friends och så vidare. Däremot så har man ju matchen igår som snarare kanske då är ett över 90 minuter större misslyckande både som lag men också på vissa individuella händer och fötter. Det är ju en dikeskörning vad gäller ambition, vad gäller matchplan, vad gäller, jag vill inte säga naivitet, men det är en dikeskörning också som jag väljer att se på som positiv, upplyftande och liksom att bra. Vi testar, vi utnyttjar den här Nations League-hösten i A-divisionen mot, för det ska man komma ihåg, världsmästarna, Europamästarna och VM-finalisterna. Alltså det är en grupp där Sverige kommer sist 9 av 10 gånger, hur vi än spelar.
99 av 100, 999 av 1000.
Ja. Då kommer i alla fall jag hellre sist i en sån grupp där man i alla fall kan ta med sig saker, man kan ta med sig lärdomar, man kan ha utvecklats, man kan ha sett, fan vi kan faktiskt nå perioder i matcher där vi tävlar mot de här lagen på deras egen nivå, där vi spelar ett anfallsspel som är så pass konstruktivt, som är så pass fartfyllt, som är så kombinationsinnehållande och som är så uppfinningsrikt att vi kan faktiskt såra de här lagen på egen kraft. Det behöver inte vara så att vi ska stå pall i 80 minuter och sen lyfta upp det vi har på en offensiv hörna eller en frispark och knoppa in en kasse och eventuellt få med oss en 1-0-seger. Alltså, jag tycker det är en del av de här matcherna och insatserna som man glömmer bort. Om vi hade utnyttjat de här matcherna till att stå runt eget straffområde, hålla tätt och spela det spelet som vi bevisligen klarar av. För det var så vi tog oss till VM 2018. Vad hade vi kommit någonstans med det? Vi hade tagit 2 poäng i den här gruppen, ändå åkt ur, och så hade vi stått och trampat på samma ruta när allt var över ändå.
Ja, men det hade vi definitivt gjort. Jag är beredd att hålla med dig. Sen så är det ju sådär, liksom, det är ju hur resultatet handlar om när det är landslaget och det är Nations League. Så det finns ju en liten del av mig som ändå inte vill ha naiviteten. Jag vill att vi ska utveckla mig fortfarande, att vi ska ha en bättre balans i laget. Även om jag nu liksom med pistol mot huvud väljer ett mer offensivt Sverige, ett Sverige som försöker utnyttja de nya unga spelarna i landslaget till att spela en fotboll som vi faktiskt inte har sett Sverige göra. Jag kan inte minnas när. Alltså att vi borta mot Kroatien och borta mot Portugal under så pass långa stunder trots allt har så pass bra spel som vi har och skapar de chanserna som vi gör. Det tycker jag ändå är, alltså så här, det är som du säger, uppfriskande och upplyftande, och det liksom bådar gott inför framtiden. Får inte heller glömma bort att många av de här spelarna som kommer in, alltså Kulusevski inte minst, men ta Claesson nyss tillbaka från skada. Du har Alexander Isak som inte riktigt än har liksom etablerat sig i ett seniorklubblag. Det känns ju ofta som att de här spelarna har varit mer längre än vad de har varit. Alltså, du har ju dels det att det är ett ungt landslag också. Det är inte så att vi bara liksom, men nu testar vi en annan taktik, utan det Janne försöker göra, det är det jag ofta gillar liksom hos en tränare, att utnyttja den talangen och de spelarna som finns och försöka få ut maximalt av dem. Och det är liksom, vilka är de bästa spelarna? Jo, men det är de som spelar, och då blir det ganska offensivt lutat. Och sen så kanske man kan göra annorlunda om man möter Portugal nästa gång i ett EM till exempel. Sen skulle jag också vilja säga en sak om Portugal. Att alltså den mackan som slås, jag håller med om att där borde Lustig Ponne gjort det betydligt bättre, men den mackan som slås, Dels är det knä offside liksom, så det är svårt att försvara sig mot, absolut, men den är på läppen. Det är otroligt. Och det tredje målet, när hela den svenska backlinjen ser ut som koner. Det är så jävla skickliga spelare. Och de vet precis vad de ska göra offensivt också. De vet hur de ska kombinera. De är otroligt skickliga en mot en. Så att, alltså det här när Backe och Kim Källström och Erik Edman, de sitter inför den här matchen och liksom pratar om Portugal som Europas andra bästa lag efter Frankrike. Och då vet man att Frankrike också är med i gruppen, men att Portugal kanske är, vad är de i världen? Då har Brasilien där. Jag vet inte om du ska nämna Argentina före, det tror jag inte. Jag tror att Portugal någonstans hamnar högre, i alla fall i min bok. Alltså, topp 4 eller någonting så här i världen. På bortaplan där de dessutom är motiverade och taggade, vilket man ser från början. Det är inte så att Portugal känner att de kan ställa ut skon, utan de vill ju verkligen spela den här matchen. De vill göra en bra prestation. Alltså, kom igen! Det var det. Man blir straffad liksom, och speciellt när det ska också sägas liksom, när det blir viss obalans. Alltså, Sverige är vana att stå lågt, vi är bra på att stå lågt, vi kan stå ut när vi lider i matcher. Det har Sverige visat i decennium att vi är bra på. Men nu när vi istället då blir lite framtungare, ja, men då åker vi på den där typen av omställningar, och då räcker det med liksom att Ponne stöter, eller ja, men vi på något sätt går bort oss jättelite, så blir vi synade direkt på våra svagheter.
Nej, men, och, alltså, så här,
det händer så, liksom inte mot Island.
Nej, och det händer också mer sällan ifall man ställer sig lågt runt egen box och försvarslinjen får jobba rättvända med 2 meter bakyta ner till Robin Olsen. Jag tror fan att det kommer synas mindre att man inte håller samma rapphet, att man inte har problem med att försvara den ytan jämfört med när den ytan är 45 meter och du måste jobba felvänd mot kvicksilver som Portugal och Kroatien och Frankrike huserar. För där kan man ju också fylla på att de tre spelarna som ställs mot den svenska backlinjen igår, ja, men det är en spelare som Atletico Madrid har lastat upp 1,3 miljarder för, som Liverpool nyligen har betalat 0,5 miljard för och som Manchester City har betalat 0,5 miljard för. Alltså, det är också bara ett lager i vilka Portugal är och vilka Sverige är som formerar en backlinje från FC Köpenhamn, från Brentford, från AIK och från Manchester United, där Vigge inte spelade på grund av sportsliga insatser i den senaste ligamatchen. Men det jag skulle komma till i då min positiva syn på hur man har attackerat de här 4 första matcherna, att man kommer komma sist i den här gruppen förmodligen. Nu vet jag att man kan slå Kroatien hemma och på så sätt ha ett gynnsammare inbördesmöten, men det är fortfarande Frankrike borta kontra då Kroatien som har Portugal kvar hemma. Ah, vi får väl se hur det slutar. Jag tror att det är ganska tydlig favorit på att Sverige ändå slutar sist i den här gruppen. Men jag tycker ändå att man kan ta med sig någonting bra från det, för jag är helt övertygad om att landslaget och inte minst Janne och Wettergren har utvecklat och nått en bättre kännedom kring sitt lag. Vad man kan, vad man inte kan, vad som funkar, vad som inte funkar. Man har också fått svart på vitt att ja, vi kan lägga gasen i botten och verkligen spela ett anfallsspel som stör Kroatien och Portugal. Men vi kan inte göra det till vilket pris som helst, med hur dålig täckning bakåt som helst, för då blir vi straffade mot de här typerna av lagen. För då spelar det ingen roll om vi gör 1-2 eller har bud på 3 mål. Släpper vi in 2-3, rent av 4 mål, då torskar vi matchen ändå. Precis på samma sätt som att det spelar ingen roll vad man spelar för typ av fotboll, vart man ställer backlinjen, hur högt man går i sin press, vad man har för ambition eller inställning till matchen, om man bjuder på för enkla misstag, så som Ponne gjorde, så som Alexander Isak gör i det som leder fram till 1-0 mot Kroatien, så som Mattias Johansson gör igår vid 3-0. Alltså så här, sådana misstag har ingenting att göra med formation, taktik, matchplan eller
precis,
vad klockan
så skicklighet är från motståndare liksom också måste vägas in.
Så är det. Så är det. Och det här lär man sig. Och nu fick vi återigen en jävla reality check på att ja, fan, med Forsbergs lag och med Kulusevski och Claesson och Marcus Berg använde på rätt sätt och med Alexander Isak som inhoppare och du har Quaison som är användbar i många olika roller. Ja, men då besitter vi en jävla offensiv som vi faktiskt kan använda, men vi måste balansera upp den. Vi kanske inte bara kan tuta och köra, utan vi måste faktiskt komma ihåg att det smäller så fort vi bjuder på minsta lilla mot de här lagen. Så att, alltså jag är den första att säga nej, det är för dåligt Ponne, och det var för dåligt från vissa andra spelare också. Precis på samma sätt som man sa att det var för dåligt av Gustav Svensson i senaste samlingen. Så att det finns liksom ingen, det finns inget jäv här som gör att nej, men man vågar eller kan inte kritisera de som
sista,
har figurerat
sista,
i Toto.
Sista gången vi säger det också. Som jag orkar,
ja, jag orkar inte heller säga det. Men det som blir liksom tröttsamt och som blir liksom lite så här löjeväckande, det är ju att folk fortfarande är kvar på nivån att ett och två grova misstag som straffar oss i en Nations League-match, ja, men då ska det innebära att nej, han är för dålig, han ska bort.
Ja, som men att, analysen efter är ju, alltså, de olika förslagen då från folk som jag läser som kommer in i samma veva, det är ju ett. Och det kan vi återkomma till, att Anel Ahmedhodzic borde ha liksom knytits till det svenska landslaget. Två, det är att spelare som till exempel Starfelt och sådär ska in då och göra det betydligt bättre än vad Pontus Jansson gör. Och då blir jag någonstans här. Har ni glömt bort hur jävla dålig allsvenskan är? Alltså, folk som sitter och liksom runkar kvalitet på allsvenskan, de måste, på tal om reality check, de måste få en reality check. Hur jävla dåligt den svenska fotbollen, och då pratar jag om det allsvenska, står sig i förhållande till andra ligor i Europa.
Man undrar alltså, hur många Europakval...
Skojar ni med mig när ni pratar? Jag tycker Starfelt är en jättebra spelare i en allsvensk kontext. Jag tycker att han liksom gör bra matcher och han är en fint spelande mittback och så vidare. Men lägg av att han ska in i en fucking i ett landslag som någon startspelare istället för Ponne. Va?
Ja, men alltså, man undrar ju om de här har missat alla gånger de svenska klubbarna har Europakvalat senaste åren. Alltså, vi tar oss knappt förbi andra tröskeln mot dynggäng från östblocket.
Alltså, nu tog jag Starfelt som ett exempel för att 2-3 stycken som skrev det. Men sluta nämn ens en allsvensk fotbollsspelare för mig. Sluta nämn det ens. Det blir bara pinsamt.
Och sen vad gäller då det individuella caset i Anel Ahmedhodzic. Där, jag är den första att tillstå att han är ung och han är lovande och han har en stor potential. Men han har mig veteligen spelat allsvenskt ordinarie i några månader. Alltså, det är vad han har gjort på en fotbollsplan i något slags sammanhang. Janne har visat både tidigare och han kommer säkert visa det igen att hej, jag har ögonen på dig. Jag tycker att du är superlovande och du finns absolut med i mina planer. Men just nu så är du inte... Du är inte en av fyra. Du är nog inte ens en av fem.
Om Bosnien då finns... Slut.
Nej, men, ja, exakt. Om Bosnien då finns som ett andra alternativ som, och det här är värt att påminna om, alltså Bosnien huserar mittbackar Sinisa Saničanin. Han spelade i Vojvodina. Han verkar dynggiven i Bosnien. Och dessutom så finns då Denis Hadzikadunic som har förmodligen då blivit petad av just Anel Ahmedhodzic innan han skeppades iväg till Trelleborg på lån och nu spelar i Rostov. Alltså, det är mittbacksuppsättningen i Bosnien. De tillhör A-divisionen och de kan locka med att du är med i truppen, du har speltid omgående och vi satsar vidare mot mästerskap. Här får du truffa, jag menar så här, om man... För
det är ju karriärsoptimering också rent klubblagsmässigt att kunna visa på till europeiska klubbar. Så att jag menar, så det är klart att Anel tänker på sin klubblagskarriär, eller hur?
Ja, och om jag har förstått det rätt så har han dessutom jävligt starka band till Bosnien, sig själv och via familj och sådär. Så att det är väl ett givet val för honom.
Helt fan. Sanslös kritik mot den svenska landslagsledningen, att det är deras fel att de inte har knytit upp honom.
Men dels det, men sen är det också så här. Alltså, tror man att Anel Ahmedhodzic ska gå rakt in bredvid Vigge och liksom styra upp det svenska landslaget som gick till kvartsfinal i VM för 2 år sedan och som har liksom på ett superimponerande sätt tagit sig till EM under 2019. Alltså så här, vad fan, vad är det som händer?
Men, och då på tal om att bjuda på saker när vi pratade om Sverige, så skulle man ju vilja då bjuda på lite lebeknödelt suppe. Och ska man då göra det till ett landslag, så är det ju till Bosnien. Det blir liksom varken hackat eller malet för dem. Just den här samlingen, så åkte de ut mot Nordirland hemma på straffar. Ett Nordirland som man definitivt borde slå med den truppen som ändå Bosnien har. Och sen kan vi tycka att Bosnien som landslag är lite leberknödelsuppe generellt sett. Alltså att de når aldrig hela vägen till toppen. Man får inte ut maximalt av liksom den truppen man har. Men så kommer det matcher som man gör otroligt bra, och så får man hopp om Bosnien, och så tror man liksom att Pjanic och Djeko, med sådana spelare borde man liksom nå ganska stora höjder, och så tänker man på Kroatien som är grannland och allting sånt där. Fan, Bosnien, de borde kunna vara något. Och så når man inte riktigt hela vägen fram. Det är ju liksom leberknödelt superlandslaget nummer ett.
Ja, alltså vi pratade om det med Per-Jarle Häggelund här för någon vecka sedan. Alltså det är ett par Balkanländer som har haft gyllene generationer, men där jag tycker mig se, alltså, de fejda ut ganska duktigt, och där Bosnien kanske är det tydligaste exemplet. Dzeko och Pjanic och de spelarna, det är väl klart att det fortfarande bor stora matcher och stora insatser i dem, men jag har svårt att se dem nu när de åker ur A-divisionen, när de missar ännu ett EM. Det är väl snart över här, va? Och vilka ska kunna plocka upp den manteln då och föra den facklan vidare in i nästa kvalcykel, in i nästa generation? Jag tror inte att Bosnien spelar speciellt många mästerskap kommande 6, 8, kanske 10 åren.
Nej, och men, det säger men, väl men, kanske men, då men, någonting om Sverige, och att det är ett mer attraktivt landslag att spela i, och enklare att ta sig in då i det bosniska landslaget, och att det då dels hans egna känslor för Bosnien som du nämner, som absolut inte ska underskattas liksom i beslutet. Han vill spela för Bosnien. Men nej, sen också för hans karriär, att det är liksom positivt att redan så här ung gå in i ett landslag som spelar i A-divisionen.
Sen behöver vi inte sitta och racka ner på vare sig Bosnien eller Ahmedhodžić mer än så, utan vi kan prata om det svenska landslaget och de spelarna som faktiskt finns där. Det jag menar är bara att om man är så platt och så grund i sin fotbollsanalys att man av 2 eller 3 misstag mot några av de bästa landslagen i Europa från Pontus Jansson avfärdar honom som fotbollsspelare och mittback, och att han inte har att göra i ett landslag. Jag vet inte ens om man pallar bemöta det. Alltså, Janne Andersson, vår förbundskapten sen över 4 år, har haft Pontus Jansson redo som nummer 3 bakom Vigge och Granen alla år. Han har haft lagkaptensbinden och han har kommit in i skarpa lägen både i mästerskap och i kvalspel och gjort det jävligt bra. Vilka spelare i det här landslaget har inte gjort rejäla blunders och stått för misstag och för dåliga insatser några matcher här och där? Det har väl alla? Alltså, det här är Sverige vi pratar om. Det finns inte 45 spelare bakom redo med 2 nya landslagstrupper och bara byta ut. Ponne vet ju att det här var för dåligt. Nästa gång jag får chansen, om det så är i Kroatien-matchen eller om det är någon annan match efter det, då är det bara att steppa upp, för att det här kan inte fortsätta, för då kommer jag bli av med min plats. Det är så här, det vet han, det vet Janne, det vet alla andra. Men i Pontus Jansson så bor det ju en fullt landslagsmässig mittback i jämförelse med konkurrensen i Sverige.
Mm. Och sen har han sina positiva delar, han har sin talang såklart, och han har sina brister precis som alla andra spelare. Eller hur?
Ja, men exakt, och det jag menar, så här, väljer man att
just
stå
i den här
högt
samlingen, så såg man kanske snabbheten då som inte är hans styrka, eller hur?
Nej, väljer man att stå högt borta mot Portugal med spelare som Pontus Jansson och Micke Lustig och tror fan att vissa av deras mindre bra egenskaper kommer synas mot några av de absolut bästa spelarna i världen.
Jag hoppas att det här var, om någon inte tycker att det var nyktert och vi ser på hela landslagssituationen nu, någon slags, vad vet jag, något perspektiv utifrån att vi vill vara polare med folk, så hoppas jag att man inte tänker så efter det här lilla segmentet. För om man nu ska se nyktert på saker och ting så, och börja skriva om allsvenska mittbackar in i den svenska startelvan, då har man krökat på lite för mycket.
Vi är fortsatt sponsrade av våra vänner på K-Rauta och vi vill påminna om att golvveckorna fortsätter. K-Rauta har golv för alla med bra erbjudanden på textilgolv, gedigna trägolv, parkett, klinkers, vinylgolv med mera. Ta hjälp av projektplanerare också för att få råd och tips och i synnerhet hjälp med materialberäkning och beställning och så vidare. K-Rauta.se eller ett av alla underbara varuhus som är öppna 7 dagar i veckan. Men Thomas, du vill också påminna alla om vår tävling där man kan vinna fina verktyg från Ryobi.
Ja, jag vill påminna egentligen om 2 saker, Gusten. Det ena är tävlingen, jag kommer till den. Det andra är att man kan lägga sin beställning på krauta.se. Du pratar om att vara öppet 7 dagar i veckan. Ja, men det här är ju också öppet online, va, Gusten. Sen så åker man bara och hämtar sina varor som man har beställt på drive-in. Hur jävla enkelt som helst. Tävlingen då, det är alltså sista dagen för att vara med och tävla. Och det är vårt Instagram-konto som gäller. Vi har lagt upp en spot där vi står med fina Ryobi-verktyg, eller hur, Gusten? Och det är väldigt enkelt, man ska följa att man ska tagga en polare i vår post som har behov av verktyg och sen ska man motivera varför just sin kompis då ska vinna. Enkelt!
Och vi kan sannoliken understryka att de här verktygen från Ryobi, det är inga skitgrejer.
Nej, det är hur bra som helst. Jag håller på med mitt multiverktyg här hemma och lär mig det. Det är kul med verktyg också, Gustav.
Det är det. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Valuto.
Stort tack!
Vi är sponsrade av Telia och ni som inte hörde förra avsnittet, spetsa era öron nu.
Ja, om jag säger Bundesliga, jag säger Premier League, jag säger La Liga, jag säger Serie A, Champions League. Vad tänker du då, Gustav?
Då tänker jag att det måste kosta väldigt mycket pengar om man ska se allt det här.
Exakt, du tänker premium. Det är ju uppåt laxen.
Jaja.
Ja. Men nu har alltså Telia slagit ihop det här till ett paket för 499 kronor i månaden. Kan inte du bara ta en gång till? Vad får man då? För det är ju play-appar och grejer också här.
Man får alltså Champions League, Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A och La Liga i ett och samma tv-paket. Plus Telia Play, C-more och Viaplay för att kunna se allting som bara sänds där. Och då finns det ju filmer och serier och matcher att se efterhand. Och herregud.
Ja, det är ju en bonus för alla fotbollsälskare att man får alltihopa, såklart. Det är inte bara fotbollen, eller hur, Gustav?
Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut. Så gör nu så om ni vill ha detta tv-paket att gå in på telia.se/sport.
Gör det nu, och jag vill också tipsa om Telia Play lite extra, för den appen har jag använt. Där får man då alla de här kanalerna i en och samma app. Och den funkar väldigt, väldigt bra att kolla på all fotboll i. Så har de liksom samlat allting där, Gusten. Det tycker jag är riktigt bra.
Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Sen tycker jag att vi kan bara fortsätta ta ner samlingen och matchen igår i stort. Jag tyckte Kim Källström sa det jävligt bra i studion, att vi har en tendens att för ofta hemfalla åt antingen det ena eller det andra. Antingen så ska vi stå med Gustav Svensson och Sebastian Larsson och Albin Ekdal, och så har vi bara en anfallare för att vi ska packa så jävla kompakt det bara går runt eget straffområde, och så ska vi stå pall. Och så får man väl hoppas på någon fast situation i slutet av matchen. Eller så ska det då, det enda andra alternativet, det är liksom släpp hästarna fria, nu är det Kulusevski och det är Koffe och det är Forsberg och det är Quaison och Isak och Claesson. Alltså du vet, jag tror att de här 4 matcherna, i synnerhet de här 2 matcherna senast här nu mot Kroatien och Portugal, gör att alla spelare, ledare, Janne vet att fan, det finns delar av båda som ska utgöra en mix. Det behöver inte vara 100% åt ena hållet eller 100% åt andra hållet. Det gäller att hitta den där balansen mellan framåtlutat, bakåtlutat, offensivt, defensivt, men också... Och det är ju Portugal kanske bäst i Europa, kanske bäst i världen på. Det pratade vi om innan Sveriges match mot Portugal på Friends. Att Fernando Santos har ju byggt ett landslag som är så jävla flexibelt. Alltså de är så fruktansvärt bra på att inte bara i hela matcher från en gång till en annan, utan även under matcher periodiserat. Nu äger vi boll, nu etablerar vi anfallsspelet, nu flyttar vi upp, nu går vi brett, nu går vi centralt. Men de kan också dra tillbaka trupperna, ligga på rulle, gå på kontring. Alltså de är så mångsidiga som fotbollslag. Och det tror jag är det Janne och Wettergren försöker söka. Det är utvecklingen Sverige måste gå. Vi kan inte vara bara ett välorganiserat, defensivt inriktat lag som kan stänga ner ytor och kväva 90 minuter.
Men sen hoppas jag alla tar med sig det också när vi möter Portugal i en kvartsfinal i EM och vi spelar med Sebastian Larsson ute till höger, ett betydligt mer defensivt inriktat mittfält med kanske Gustav Svensson-typen istället för Kristoffer Olsson. Att man kommer ihåg den här matchen då. Hur såg det ut egentligen när vi var lite fler fötter och när vi var lite mer kreativa? Vad hände egentligen då? Och sen så att man tar med sig det, för att jag är också, precis som du säger, övertygad om att det är exakt den här utvecklingen som Jan Andersson och Wettergren och gänget vill åt. Och det är det man jobbar på under den här hösten.
Och jag är helt
övertygad om att vi kommer spela en betydligt mer defensiv startelva i EM när vi möter den här typen av motstånd.
Exakt, för det var det jag skulle komma till. Jag är exakt lika övertygad om att hade matchen igår varit en mästerskapsmatch eller ett skarpt läge i ett kval till ett mästerskap, då hade utgångspositionerna, formationen, ambitionen, matchplanen, alltså så här, det hade sett annorlunda ut. Det hade varit skruvat mer åt det försiktiga hållet, mer åt det riskminimerande hållet. Men det här är Nations League, vi tillhör en A-division som vi kommer komma sist i, hur vi typ än vrider och vänder på sakerna. Så då är det ju jättebra att nu testar vi det här. Nu inventerar vi den här delen av verktygslådan. Ja, vi fick med oss det här, men vi fick också svar på att det här går inte. Där är vi inte riktigt ännu. Så att precis som du säger, mot Spanien om ett halvår, tro fan inte att det kommer se ut så här, men vi kommer veta att så som vi spelade borta mot Kroatien, så som vi faktiskt spelade under delar av första halvlek igår mot Portugal och vad vi nu kan uträtta mot Danmark, Kroatien och Frankrike i årets sista samling, ja, men det är delar som Jan och Wettergren kommer ha med sig in i EM nästa år.
Sen kan jag tycka att så här, finns det kritik mot att Jan inte går för resultat i en tävling som faktiskt är ett gruppspel och som betyder pengar inte i förbundet. Och någon i förbundsledningen till exempel har kritik mot liksom hur Janne och Wettergren har tagit sig an de här matcherna i någon slags utvecklingssyfte. Jag köper att man har den kritiken. Sen tycker jag ju personligen att det är bra att man utnyttjar de här matcherna till att försöka utveckla sitt landslag. I och med att Nations League är en jävla skitturnering. Sen har man lagt in pengar i det, man har lagt in sportslig prestige, det finns en buckla i potten, ja. Men det har inte satt sig, jag tror att det aldrig kommer sätta sig, jag tror att det kommer skruvas på den här turneringen vad det lider också. Inte minst nu efter liksom, corona, hur många år kommer vi leva med det? Man kommer i alla fall se över det är jag övertygad om. Sen om man skrotar det helt, det vet du fan om man har liksom, om man har lite för mycket stolthet för att göra det, men... Jag ställer mig bakom Jan Andersson och tycker att det är bra att man försöker bli ett bättre landslag mot de här fantastiska länderna som man faktiskt möter.
Ja, då måste jag säga att jag ställer mig helt och fullt bakom Nations League som turnering. Jag var också skeptisk, jag var också konfunderad. Vad är det här? Sen så kan folk tänka, ja men han jobbar ju för TV4 och C-more som har rättigheten, tror fan att han säger det.
Men fan, vänta, är det jävligt allt nu? Ska vi hålla på och disclaima precis allt vi säger?
Ja, ibland så
jag tog lite vatten här nu, men jag tycker att Pepsi är godare.
Ja. Just det. Har du testat nya vaniljen förresten?
Du, jag älskar vaniljen.
Den, alltså, jag tror att det är den som kommer få dig på fötterna igen.
Jag vet inte om jag ska se det här, men jag gillar ju att blanda vaniljen med raspberry. Alltså sommarsmaken raspberry. Och köra ungefär 40-60, 40 vanilj, 60 raspberry. Men det är jag. Jag tycker att både raspberryn och vaniljen är goda som de är. Det är och kul har ni inte testat det så ska ni definitivt testa det. Och nu när vi är inne på ämnet ändå, Gustav.
Ja, precis. Och det vore ju jävligt roligt om du på samma sätt som Janne och Sverige testar sig fram under den här Nations League-hösten. Om du då utnyttjar din covid-karantän till att testa dig fram bland Pepsis smakpalett för att hitta liksom den perfekta drycken.
Ja, men nu när man är i covid-tid och man ligger i soffan hela tiden och försöker avskärma sig för all omgivning, även familj och barn, då finns det liksom inte riktigt läge att gå upp till ismaskinen. Du vet att jag har en ismaskin, eller?
Jajamän.
Ja, men det har jag.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Gå upp tismaskinen, lägga i is och göra en sommarpepsi med lite lime och sånt där. Du vill inte ta i kniv, du vill inte ta i grej. Du vill bara liksom avskärma och ligga där. Då är ju höstpepsin den bästa. Det är bara att skruva upp och dricka rätt ur flaskan. Och det är så fint, bara det.
Det jag skulle komma till i alla fall, disclaimad och jävig som jag är, det är att jag gillar Nations League så här nu en och en halv säsong in. För jag tycker verkligen den fyller sin funktion. Ett, så blev jag jävligt lycklig av att se bilderna från de här playoff-semifinalerna i slutet på förra veckan. När man ser då Nordmakedonien mot Kosovo, och det gäller fortfarande en mästerskapsdröm för de här lilleputtnationerna som förmodligen aldrig hade nått dit om vi hade fortsatt med de vanliga kvalcyklerna. Nu lever det för dem, och jag är all for att om vi nu har utökat EM från 16 till 24 lag, så ser jag hellre att lag 22, 23, 24 är blåbärsgäng och nationer som aldrig har fått uppleva ett mästerskap förut, att de får chansen att vara med någon gång här och där, än att vi fyller på med lag 22, 23, 24 utifrån någon slags europeisk rank och får dit Skottland något år och Ungern något annat år. Ja, men det är så här, vad fan, då är det väl roligare att det i ett EM finns Malta, Nordmakedonien och Luxemburg. Och ja, ett annat,
alltså, som formatet i sig håller jag med om. Alltså, Maltas segerjubel är ju helt fantastiskt. När ska de annars få anledning att segerjubla? Vi har pratat om Liechtenstein, San Marino och så vidare. Jag tycker att det är bra att man nivåindelar. Och det ligger liksom lite mer prestige. Däremot så kommer det ju alltid komma landslag i kläm som inte hör hemma i den gruppen de liksom hamnar i. Å andra sidan, jag vet inte fan, det är som att jag ändrar mig nu när du pratar och nu när jag tänker högt. Så som jag gör i Toto Balotto. Men å andra sidan så, hur ofta har Sverige fått den här typen av liksom toppklassmotstånd på så kort tid, så samlat som man har fått under liksom de här samlingarna som har varit?
Och nej, men det är det jag menar.
Till nästa gång. Jag vet, jag är med på det. Och hur ska man då utveckla sig och för att vara redo när man möter de bästa landslagen i själva mästerskapet? Så, fan, jag kan ändra mig i podden. Jag har inga problem med det, Gustav.
Nej, men alltså, antingen, jag älskade EM 16 lag när det var de 16 bästa i Europa, och det var liksom, det var bara fyra dödens grupp, för det, så ser ett EM ut när alla 16 bästa lag är med. Men utökar man till 24 så har jag mycket hellre ingredienserna av smånationerna som får uppleva det en gång och känna den glädjen, och det finns liksom så här, det finns en känsla av att alla har chansen. Det tycker jag är kul. Men sen att det blir de här Nations League-hösten också. Ja, men som du är inne på. Sverige, för att svara på din fråga, har aldrig fått möta så här bra motstånd under en så komprimerad tidsperiod som 3 månader. Vi har ju chansen här nu. Vi får chansen och vi tar chansen att
det faktiskt utveckla oss. Det gör vi inte ens i mästerskap, Gusten. Det gör vi inte ens i mästerskap. Kolla på VM 94 om man liksom synar det motståndet lite i sömmarna och ser Saudiarabien, Rumänien, Brasilien på vägen fram till en tredjeprismatch mot Bulgarien. Mm. Jag vet att det är lite att svära i kyrkan och säga det här liksom. Men vad har man i gruppen då? Jo, man har Ryssland, man har Brasilien och man har
Kamerun.
Kamerun, ja precis. Och det var ju inte det bästa Kamerun man har sett, det ska ju ärligt erkännas.
Nej, så är det ju. Nej, men, och jag menar så här, nu har man ju chansen att faktiskt få med sig någonting i en utvecklingsprocess under den här hösten. Man ser ut att ta den chansen och man kommer komma ur den, förvisso tillbaka i B-divisionen. Och visst, jag är medveten om att det är rankingpoäng inför VM och EM-kval och det är tv-intäkter och några miljoner. Alltså, så här, men det är för mig som följer det från min position, främst då som någon som gillar att titta på Sverige som en supporter. Alltså, för mig är det är marginaler. Det är liksom det är skillnader som inte rör mig i ryggen. Nu får vi ta nästa vända i B-divisionen då, och stärkta av de här erfarenheterna från toppmotstånd så kommer vi återigen göra det jävligt bra i B-divisionen, förmodligen och förhoppningsvis gå tillbaka till A-divisionen, ha en ny chans med tre toppmotstånd som vi kan tävla med. Men vi kommer fortsätta ha våra VM-kval, ha våra EM-kval där vi springer in i ett, max två länder som vi kanske inte är favoriter mot. Det är där Sverige är, men det är med de här grupperna i Nations League vi kommer utvecklas. Så att jag tycker att Nations League på alla sätt och vis har varit kanon, för att dessutom så har ju de här landslagsdagarna blivit så jävla mycket roligare som tv-konsument. Alltså kolla på matcherna man har kunnat kolla på. Det är Italien, Holland och det är Tyskland mot Schweiz, och jag har sett, fan, igår körde man second screen på
Gustav, för bara stanna det två sekunder när du säger Tyskland, Schweiz, och vi pratar om att komma fel där i första matchen mot Kroatien för Ponnes del. Rydiger, jag vet inte många som har sett målet som Tyskland släpper in när, är det Gavranovic han heter, schweizaren, som lobbar in en boll.
Det var väl Freuler?
Freuler var det, fan, det är klart det var Freuler. Vi pratade ju om honom i efterhand där. Ja, men precis, så Rydiger, han ska bara nicka bort den. Men han väljer att hoppa för tidigt. Ja. Så det...
Ser nästan han ser lite rädd ut för ribban.
Ja, men exakt. Han ser rädd ut för ribban och lite rädd ut för att träffa bollen också. Det blir en patetisk situation för Rydiger.
Ja. Ja, verkligen. Och där kan man ju sannoliken prata om ett landslag som har gått bort sig i senaste tiden. Tyskland senaste två åren lite drygt. Jag vet inte vad Löw håller på med. Jag tror inte han vet det själv. Ingen tysk verkar
veta det. Alltså, jag tycker jättemånga spelare i tyska landslaget är jättebra. Alltså, det råder ju liksom ingen tvivel om. Det är en av de absolut största nationerna. Och de fostrar ju såklart fina fotbollsspelare hela tiden. Men när jag ser den där startelvan och liksom en del av prestationerna, det är för dåligt liksom för att vara die Mannschaft.
Ja, och där har du ju en förbundskapten som hattar och snurrar mellan treback och fyrback. Och det är 3-5-2, och det är 4-3-3 och det är 4-1-4-1. Alltså, så här, han... Och Tyskland, det de har gjort under egentligen två års tid, det är ju att ha dribblat bort sig så pass mycket med både formationer och trupputtagningar och spelsystem att jag är extremt skeptisk till att Jogi Löw kan liksom sortera ut vad som var bra, vad som var mindre bra och få ihop en helhet. Att då kunna säga, de här senaste två åren har varit nyttiga för oss, för vi har inventerat alla tänkbara delar av vårt landslag, så nu är vi liksom optimerade för vad som komma skall. Som jag tror att Janne och Sverige kommer göra efter den här Nations League-hösten. Tyskland känns bara som ett, det är bara ett jävla hönshus.
Nej, men så slänger man in Julian Draxler och så har man Hasse Backes fascination för Julian Draxler innan, men det är, tror att det är läge för världen att mygga av Julian Draxler så som vi gjorde med Ballack en gång i tiden. Alltså så här, nu var ju Ballack jättebra och allt det där, men det är över för Draxler nu liksom. Det kommer inte bli någonting jättestort av honom.
Ja, förmodligen så kommer det inte bli mycket mer än det som vi redan sett.
Och vad är det då?
Nej, exakt. Det är en truppspelare, det är en truppspelare i bra lag som kommer ha ett par bra meriter på CV.
Som lever på sitt namn ett tag till också. Ursäkta, men så är det. Mm.
Jag skulle bara vilja prata om två grejer till från matchen mot Portugal igår.
Jaha, du är kvar i Portugal-matchen.
Jag är lite kvar.
Finns
där
det mer att säga?
Ja. Dels då så måste jag direkt avfärda det här som har blåsat. Jag fattar fattar att det nämns att Sverige inte har förlorat 4 raka tävlingsmatcher på 108 år och att det är någon slags bottennotering ur ett historiskt perspektiv.
Men det är lite samma som vi har snackat om. Ju.
Precis, man måste komma ihåg att de här 4 tävlingsmatcherna har varit mot världsmästarna, mot Europamästarna och mot VM-finalisterna.
Ja, men det har vi konstaterat, det håller jag med om.
Det är vad det är, vi kommer förmodligen inte för nästa gång vi är i A-divisionen.
Men vadå, det finns folk som gör en poäng av det här?
Ja, ja, herregud, absolut.
Skojar du?
Nej, nej, att Jan Andersson är första förbundskaptenen på 100 år som har förlorat 4
Men är det någon statistikkonto? Det är väl ingen som har liksom använt det till en åsikt om Jan Andersson?
Alltså kanske inte 100% hashtag Janne out, men det har ju nämnts med betydligt mer konkret substans som något
herregud,
negativt än att bara är liksom
alltså
så här ett låtsasrekord i mängden. Det har
herregud,
absolut.
Herregud, vilka dårar.
Ja. Så att det avfärdar vi. Det är liksom
avfärda alltså att det ens ska nämnas.
Ja. Att missa 3 raka mästerskap, det är något annat. Att inte ta en enda poäng i ett gruppspel väl i mästerskapet, det är också någonting.
Att torska mot Nordirland i en jätteviktig playoff-match, det är också någonting. Att åka på dunderdäng mot Serbien, jag vet att det var under förlängningen, men sett i hela matchen så var det ju aldrig riktigt nära att Norge ens skulle ta sig vidare. Det är saker som faktiskt spelar roll.
Exakt, exakt. Men att i Nations League-formatet när man använder spelschemat till att faktiskt utvecklas och då åka på ett par förluster.
Hatisk, Gustav. Jag känner att jag blir hatisk av allt du säger här nu. Vad är den sista grejen här nu? Ska jag bli ännu mer hatisk nu?
Nej, men det är 2 grejer. 1. Oavsett vart Sverige tar vägen spelmässigt, hur vi än är balanserade och vilka spelartyper vi än får fram, vi får inte tappa bort de fasta situationerna. För det tycker jag att vi håller på att göra. Och det är inte bra. Det är inte bra. Det
men
är
om Lustig hade satt den där bollen som man borde ha gjort, ja, då hade du sagt att fan, vi är ändå hyfsade på fasta situationer. Eller?
Nej, det tror jag inte. Givet då att de resterande 8 hörnerna hade varit så dåliga som de var igår. Att frisparkarna från ytterzon hade varit så slarvigt slagna som de var. Alltså, Sverige...
Men pratar du även defensivt?
Ja, alltså där tycker jag att liksom, organisationen inte har känts lika...
Ända sedan Harry Maguires nickmål i VM 2018 typ, eller vadå?
Ja, jag vet inte, jag kan inte, jo men det var väl några fasta situationer mot Norge i EM-kvalet och Spanien.
Det började med Harry Maguires nickmål i VM och sen
kanske.
Så har det bara gått ut för. Det är det du säger.
Kanske inte bara gått ut för, men det känns absolut inte lika tryggt i eget straffområde, men framförallt så tycker jag att det är i offensivt straffområde kring de offensiva egna fasta situationerna som det är alldeles för dåligt. Och där kan man inte skylla på någonting. Där kan man inte skylla på att vi möter bra lag eller att vi är i någon slags fas av spelmässig utveckling. Nej, det köper inte jag. Fasta situationer, det är för värdefulla delar av spelet för ett svenskt landslag att kunna slå de bästa för att hålla på liksom nonscha bort. Det är så många hörner igår som är så jävla dåligt slagna, som fastnar på första gubbe, som fan sorkar sig fram knappt till första ytan. Och det är bara så här, usch, jag blir förbannad när jag ser sånt. Sverige ska vara ett lag som tar såna där på största jävla allvar, som faktiskt har det som vapen att står en match och väger, är vi fortfarande i matchen med ett måls underläge, då kommer det alltid leva hela vägen in på slutvisslan, genom hörner, genom frisparker och så vidare. Men slås de med den kvaliteten som de gjorde igår och har gjorts många gånger, Sebastian Larsson borta mot Ryssland här undantaget, ja, men det är alarmerande. Det är skärpning, säger jag där.
Ja, men jag håller med, är du klar där kring landslaget?
Jag hade en grej till.
Jaha, det var en grej till.
Också en grej som man brukar prata om när svenska klubblag just ska ut och kvala i Europa mot lag från kontinenten, mot lag från östblocket, Balkan och så vidare, medelhavsländerna. Alltså att det finns en annan furbo, det finns en cynism, det finns en liksom en inte så charmig alla gånger, men jävligt effektiv attityd och karaktär på spelarna som gör att de gör vad de måste för att vinna små fördelar som till slut blir så många fördelar att det gör skillnad i hur matchen går. Det kan vara att överdriva, det kan vara att rent av filma, spela över, att hålla på och...
Men har vi inte blivit bättre på det? Jag tänker på situationen igår när Kulusevski drar in från högerkanten och alla tycker att han ska passa till Klasen. Förmodligen borde han passa till Klasen också, men han söker ju straffen. Det är så uppenbart att han har varit i Italien sedan han var 16 år. Han ser möjligheten att här kommer jag perfekt in framför deras spelare och kommer kunna ramla.
Jag såg det också, men vad gjorde han? Han gjorde det för dåligt. Domaren såg, där söker du bara straffen, så att här blir det ingen jävla straff. Så
att jo, men det han är för försökte dåligt. I alla fall.
Det jag skulle komma till i alla fall, det var två sekvenser. Ser du när Sverige har ett anfall i andra halvlek, jag tror att det är Marcus Berg som nickar. Rui Patricio gör en bra räddning uppe i sitt eget vänsterkryss, tappar bollen ut och så blir det en studsande boll som han och Quaison går efter. Mm. Quaison är först in med tassen och alltså är ju först in på bollen. Rui Patricio river ner foten och Quaison. Det där blir straff. Om inte Rui Patricio så jävla direkt uppfattar situationen att här gäller det att spela som att jag har fått jävligt ont i den här smällen. För då är det jag som får frisparka med sig. Han är liksom,
det är så jävla mycket lättare att blåsa också.
Ja. Han är påkopplad direkt. Här måste jag spela som att jag har fått en smäll i facet eller i ansiktet så att det ser ut som att det inte är jag som har gjort fel här. Och då man köper det. Pepe, han har en situation i första halvlek där han får Marcus Berg att glidtackla på ett sätt som gör att så här, och så lägger sig Pepe, spelar över, har ont så inåt helvete, så att domaren liksom så här, oj, nu får man nog hålla lite extra koll här på svenskarnas duellspel, för att de börjar gå in farligt tufft där. Och strax efter det så är det Kristoffer, eller om det är Albin Ekdal, som får ett gult kort. Dessutom då i andra halvlek när Ponne är uppe i offensivt straffområde på något inkast, tror jag, så är han där med någon arm över axeln. Pepe uppfattar det direkt. Jaha, här har jag en armbåge som börjar lukta kind. Nu jävla tar jag mig mot facet, skriker allt vad jag har, går ner i backen. Ponne varnad, pang, kan inte liksom ha de där sista procenten i duellspelet med sig på rätt sida i nästa duell. Alltså, de slarvar ingenting, de här spelarna, med cynismen i de här detaljerna. Och det är också en grej så här, vi kan nå dit, för det där handlar inte om matchplan.
Nu är det många som tänker, men det där vill inte jag ha i det svenska landslaget. Men det är ju nästa steg, eller hur?
Alltså, jag vill ha mitt fucking mästerskapsguld. Jag ska uppleva det. Jag ska
du drömmer om guldet?
Det är klart jag gör. Det är klart som fan jag gör. Och jag tror, med allt sammantaget, när stjärnorna väl står rätt, den vägen Janne har slagit in oss på, med att vi försöker faktiskt nå dit spelmässigt, men vi måste också sluta göra jävla juniormisstag som Ponne och några andra har gjort de här matcherna. Vi måste sluta slarva med fasta situationer, och vi måste förstå att det är liksom, det är, alltså, alla som har sett Mourinho här under den här hösten med både All or Nothing, men också i den här Playbook, Notebook, vad det nu är på Netflix.
Just det.
Han säger, you can't win with nice guys. You don't win anything with nice guys. Och han står och skäller ut sitt Tottenham-lag här nu under första säsongen. Att så här, ni är för schyssta. Ni är för nice guys. Så är det bara.
Nej, men,
efter 30 år i branschen. Vem fan ska...
Som vinnare av Champions League, flerfaldig vinnare dessutom.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ska någon krönikör på Expressen eller Aftonbladet eller någon poddare eller någon twittrare säga emot då? Nej. Då är det så.
Ja, men jag gillar utvecklingen av samtalet kring landslaget, Gusten. Vi började med försvarsmisstagen som var så uppenbara under den här samlingen och som sedermera slutade med hopp om guld. Men då måste vi rätta till en del saker. Bland annat måste vi bli mer furbo.
Ja.
Underbart.
Det är en jävla massa som ska rättas till, kan jag säga. Men guldet kan vi bärga.
Det kan vi bärga. Men du ger svenska folket hopp, Gusten. Det älskar jag.
Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Kia. Och Kia, de drivs av att göra laddbara bilar möjligt för många, inte bara några få. Kia vill att fler ska kunna ställa om så att vi tillsammans kan minska vår påverkan på miljön. Och det är fint, tycker vi, och såklart något som även vi skriver under på. Hur gör Kia den här omställningen rent konkret då? Jo, faktum är att Kia med sin långa erfarenhet inom elektrifiering, erfarenhet, är störst på laddbara bilar i Sverige sedan 2018. Men Kia nöjer sig faktiskt inte riktigt där, utan har nu som mål att 80% av försäljningen i Sverige ska vara laddbar redan nästa år. Heja Kia! Att erbjuda riktigt prisvärd privatleasing på laddhybrider är ett exempel på hur Kia gör laddbara bilar möjligt för fler. Och du kan nu privatleasa en laddhybrid från Kia från endast 2995 kronor i månaden.
Ja, det är faktiskt riktigt bra, Gustav. Men vill man ha en helt ren elbil så kan man privatleasa den för 3495 kronor i månaden. Ja, det är en bra deal.
Gå in på kia.com för mer information om deras erfarenhet och elektrifiering. Men framförallt för att hitta en laddhybrid att privatleasa du också.
Ja, eller gå in och känn och kläm på en Kia och så hälsar ni från Toto Balotto. Eller hur?
Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi lägger landslagsdagarna till handlingarna, konstaterar att det var nära i Kroatien, inte lika nära i Portugal, men vi laddar om bössan och tar sikte på helgen här nu när det är dags för ännu en Toto-trippel borta hos Betsson. Vi har hittat tre starka, raka vinnare, Thomas.
Ja, det har vi definitivt gjort. Alltså, den ena går jag till mig själv, höll jag på att säga, men Fiorentina som gjorde en helt okej avslutning på Mercaton. Fått in bra spelare, en okänd argentinare, i alla fall okänd för den europeiska fotbollspubliken, Quarta, som är spelklar. Ribéry ser hur jävla bra ut som helst och så vidare. De möter ett ganska dassigt Spezia, ska sägas, på bortaplan. Man får odds mellan 1,60-1,70 på raka spelet, så det tycker jag definitivt ska in i trippen. Nu gjorde man ju en lite plattare match mot Sampdoria, men jag tycker ändå annars i inledningen att Fiorentina sett, Inter till exempel, sett riktigt bra ut. Så att, jag tror man kommer tillbaka, studsar tillbaka i den här matchen.
Och Spezia är ju faktiskt inte speciellt mycket att hänga i granen.
Nej, men jag tycker verkligen att det är klassskillnad. Och kan man få då en kort resa för Fiorentina, bara någon timme bort till Spezia och södra delen av Ligurien. Liksom. Det blir en bra Fiorentina-match, det är jag helt övertygad om.
Trippen inleds lördag 13.30 i Merseyside Derby. Där tror vi att Jürgen Klopps Liverpool slår Everton. Fyra raka segrar förvisso för The Blues. De är serieledare och de ska ha all cred för sin inledning på den här säsongen. Men här tror vi att det tar stopp, för att den där backlinjen ser jag inte stå emot. Sadio Mané som är tillbaka från coviden, Salah som har varit hemma och vilat upp sig och Firmino som vi alla vet hur nyttig han är i Liverpools anfallsspel. Dessutom så tror jag att det var, som vi var inne på för några avsnitt sedan, en nyttig veckaklocka för Liverpool att åka på den där 7-2-smällen mot Aston Villa. Nu kommer det inte hålla på att slappas och bjudas på grejer, utan nu är det fullt fokus. Så att Liverpool vinner Merseyside Derby.
Ja, men det är jag helt övertygad om också. Alltså, revanschlusten alltihopa, precis som du säger med Mané. Det blir seger för Liverpool.
Avslutningsvis så hittar vi en rak seger för Europa-jagande Sirius. Va? Vem hade kunnat tro att det, när det är dags för upplopp i allsvenskan, var Sirius som var ett av de få lagen som skulle gå för en Europaplats? Inte jag i alla fall, men Henrik Rydström har ju verkligen gjort guld av sand den här coronasäsongen och ska inte be om ursäkt för någonting. Nu kommer Östersund på besöket. Östersund som sannoliken ska ha heder för att man lär undvika nedflyttningsstrid. Men här har man inte mycket att hämta, tror jag. Det är bara några poäng upp till andra platsen, tredje platsen för Sirius. Så att här kan man inte hålla på och slarva om man faktiskt ska nå den där episka Europaplatsen. Så att med Vecchia och Sugita och gänget så vinner bara Sirius här.
Nej, men lite sådär också för att kröna en helt fin säsong. Annars blir det sådär, men vi kom på femte plats. Vi gör en otrolig säsong, historisk säsong i Sirius historia. Man vill ju kröna det med någon form av, inte titel, men, ja, men någonting sportsligt som man kan ta med sig och gå in i nästa säsong med. Så att det är klart, och plus att som du säger, de ser så jävla bra ut. Så jag tycker att de borde vara med in till sista omgången och slåss om Europaplatsen. Jävligt imponerad av Sirius.
Rak seger Fiorentina, rak seger Liverpool och rak seger Sirius är helgens Toto-trippel. Den finns boostad och klar under godbitar och boostade odds på Betsson. Rygga med 148 kronor. Hashtagga in i rygg i Toto-trippen. Så jobbar vi in lite deg här nu tillsammans strax innan löning.
Ja, glöm heller inte bort att du måste vara 18 år. Fyll dem du ska vara med och spela, och sen så finns stödlinjen.se. Sen finns stödlinjen.se om det är så att du har problem, eller om du känner till någon kompis som har problem.
Tack Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Ska jag bara balansera upp min hyllning här av Kim Källström med också ett litet frågetecken.
Aha.
Där jag hajade till. Och det var egentligen inte bara Kim Källström, utan det var faktiskt hela studion med då Erik Edman, Hasse Backe och Lasse Granqvist.
Alltså, nu är de spända, nu är de idel i örat borta på Simor. Supanic och ligan. Nu är det bäst ni spänner öronen och tar Gustens kontrakt och var beredda på att riva. Vad ska du säga, Gusten?
Hela studion, anförda av Kim Källström, tycker
är fult
alltså,
klädda.
Nej, tycker alltså att Harry Maguire inte ska åka ut.
Ja, där reagerade faktiskt jag också på.
Alltså hans andra gula kort. Ja, han är först på bollen. Men alltså du kan inte gå in så där. Du kan inte gå in så där.
Alltså så här, du kanske kunde göra det på Hasse Backes prime tid på tidigt 90-tal. Då kanske du kunde göra det. Men du kan inte göra det nu.
Nej, men alltså här måste jag ju hålla med att så som regeln är utformad i regelboken, så är det clear cut case. Du är ansvarig för din kropp. Det du gör, det du stoppar in i duellen, det är det du ansvarar för. Och det Harry Maguire stoppar in i den där liksom duellen, det är ju potentiellt karriärsödeläggande. Så att han inte ska få gult kort, jag fattar ingenting. Rebecka kom hem, hon hade varit och tagit något glas vin med någon kompis, och så kom jag hem och så sa jag bara, du måste bara komma och kolla på det här. Kolla på den där tacklingen, så spolade jag det tillbaks. Och så sa jag så här, tycker du att det där är gult kort? Eller tycker du att det där inte är gult kort? Och hon var så här, han måste väl fått rött kort? Men det är väl härligt att man kan tycka olika. Jag tyckte i alla fall att det kanske var
Du får ta diskussionen i helgen. För ni har väl fotbollssöndag?
Fotbollssöndag Europa rullar vidare. Vi får dock se hur det slutar för Gugge, eftersom Tompa Wilbur nu är covid-positiv och jag har tagit mitt ansvar och covid-testat mig. Så att jag väntar med spänning på resultatet här. Är det positivt så är jag såklart out från
sändningen. Det var roligt, för att jag började ju smittspåra, så att säga, för att vara schysst då mot min närhet. Man vill ju inte att liksom ens egen smitta ska ta sig speciellt långt. Och så började jag fundera, och så slutade det med, förutom familjen då, för de är ju nära hela tiden. Men det slutade i alla fall med att det är Kimpa Wirsén, det är Gugge Dahlin och det är Uffe. Det är de enda jag har varit nära. Ja. Och så började jag tänka tillbaka på hela året. Vilka är det jag är nära egentligen? Det är Gugge Dahlin, det är Kimpa Wirsén och det är Uffe.
Det är Band
of
Brothers.
Det är mitt umgänge. Så är det.
La Onda.
En gång i tiden, vet du, då var man centrum i utelivet i Florens bland kubaner och argentinare, mexikanare, italienare och svenskar. Nu för tiden då är det Gugge Dahlin, Kimpa Wirsén och Uffe.
Och ibland smyger
och fan,
in på
jag
bistro.
Är glad för det. Ja, det är sant. Nu har jag inte varit på bistro på ett tag. Så Charbel Toma och Jimmy Durmas och Isak och gänget, de hade ju faktiskt kunnat vara i farozonen, men inte den här gången.
Det är väl snarare Jimmy Durmas kusin än Jimmy Durmas?
Ja, jo. Nu är han inte hemma. Men annars, när han är hemma så brukar han vara på bistro.
Okay. Oavsett vad som händer med mig så rullar ju såklart fotbollssöndag Europa vidare. Det är en kanonsöndagkväll, återigen på schemat. Huvudmatch Real Betis mot Real Sociedad. Förhoppningsvis Alexander Isak återigen i startelvan mot Real Betis som ser så jävla pigga ut.
Ja, men förhoppningsvis målskytt, Gusten. Alltså, vi behöver det där målet från Alexander Isak. Jag tror att han behöver det där målet.
Parallellt med den här matchen så är det Roma mot Benevento från Serie A. Då kanske folk tänker, Benevento, vad är det? Kan du inte hisspitcha Benevento kort?
Ja, men de har Serie A:s mest spännande tränare i Filippo Inzaghi. De har gjort den bästa satsningen av alla lag som har kommit upp på flera år, skulle jag vilja säga. Det finns både Serie A-erfarenheter, det finns unga sköna namn som man definitivt borde hålla lite koll på här framöver. Om man inte tror på mig så kan man bara kolla på hur man slaktade Serie B förra säsongen. Det var på ett sätt som varken Juventus när de har varit nere, Napoli eller någon av de andra stora klubbarna som liksom har vänt har gjort någonsin. Så att Benevento är mycket, mycket mer spännande än vad det kanske låter.
Mm. Så med eller utan Gugge, oavsett vad, så är det fotbollssöndag Europa 19.30 på C-more, va? Så missa inte det. Jag vill avsluta bara med, om någon nu tycker att jag sitter och på något sätt trivialiserar att du har testat positivt för covid, att fan
vad, ja, hur kul blir det sen när jag dör, Gusten?
Nej, det blir inte
då
kul.
Då sitter du där och exakt, så har du liksom raljerat i podden och sådär, så ligger jag där och tynar bort.
Det var som, det berättade jag ju för typ 300 avsnitt sen.
Kom ihåg den glada Thomas då.
Exakt, ja, men det där
kom
berättade
ihåg
ju
den glada, men kom också ihåg den hatiska. Som jag, den sidan som jag visat. Det är också en av mina starkare sidor.
Du är som det svenska landslaget. Du kan inte, alltså det är inte vare sig det ena eller det andra. Det är en mix av allt.
Det, blir det rubrik?
Det är där vi ska nå.
Blir det rubrik även i Aftonbladet?
Tveksamt, va?
Tveksamt. Ja, det är fan tveksamt.
Nej, jag tror fan
Aftonbladet inte. Skit i det. Expressen sörjer mig.
Ja, Expressen hade ju skickat ut något.
Ja, de hade gjort.
Men frågan är, hade de gått live?
Jag tror inte det. Man blir sämre på att gå live på slutet, jag tycker. Uh-huh.
Ja. Vad heter han? Helikopterreporten. Niklas.
Ja, Niklas Svensson.
Niklas Svensson. Han hade ju inte hovrat över Rönninge.
Han hade inte kommit ihåg. Thomas Wilbacher. Vem? Ja, uh-huh. En kollega. Ah, ja.
Fan, nu låter, som att jag, nu låter det som att jag trivialiserar din positiva covid-status här.
Just ändå. Min kan vi faktiskt göra.
Ja. Jag vill i alla fall bara säga att det ska man inte göra. Var fortsatt försiktiga där ute, tvätta händerna och tänk på att det här ännu inte är över. Och så skulle jag säga det jag försökte säga här nyss, att jag för typ 350 avsnitt sedan i podden berättade om när min morfar skulle fylla 79 eller 78. Jag vet inte fan vad som är då stenkaka, alltså någon gammal skiva med visst antal liksom spår i sig. Då firade ju vi honom med alla gamla vänner och släkt och sådär dagen innan han fyllde. Och så var det då en annan avlägsen släkting som ställde sig upp, skålade och sa, ja, men nu fyller du stenkaka, ring, grattis på födelsedagen. Och då sa jag till Isak att man ska inte ropa hej än. I och med då att han fyllde år dagen efter. Och så dog han samma natt.
Nej.
Jo. Och då hade han en jävla klump i magen. Och kände att vad fan sa jag så för?
Ja.
Det mådde jag dåligt
fundera
över.
Fundera på det ni säger i familjen Dahlin.
Mm. Så jag tycker inte vi ska hålla på och skoja allt för mycket om att du faktiskt bär smittan.
Vi får se vad som händer.
Krya på dig i alla fall.
Tack. Lycka till med testet, hoppas att du blir negativ.
Det hoppas jag också. Vi hörs snart igen allihopa. Ha en trevlig helg. Titta på en jävla massa fotboll på C-mores kanaler. Drick er egen Pepsi-brygd. Och var med på Toto-trippen.
Ja, men exakt. Stort tack för att ni lyssnar allihopa. Vi är som alltid tillbaka 2 gånger i veckan. Redan på måndag, då ska vi ta ner klubbfotbollen. Och det är ju alltid precis som lika roligt det är med Nations League. Och det har blivit roligare landslagssamlingar, roligare matcher, mer spänning, mer äkta fotboll. Precis på samma sätt känns det skönt att gå in i en helg med en massa fotboll och sen så ta ner det på måndag. Bara du och jag, Gusten, förhoppningsvis friska.
Ja, verkligen. Fan, nu slår det mig innan vi stänger ner butiken. Freddy Adu signar alltså för Österlen igår, samma dag som vi skickar ut ett Never Forget-avsnitt om den helt sanslösa supertalangen som inte uträttade någonting, Freddy Adu. Ja. Alltså, hur, ja, vi kan, stjärnorna, ju med hur kan stjärnorna stå, ja, på ett sånt sätt?
Ja, men vi slutar ju avsnittet med att spekulera kring hans framtid. Vad kan det bli? Och då är väl Ytterhogdal en av klubbarna som nämns, va?
Ja. Mm. Det blev Österlen.
Det blev Österlen, helt otroligt. Och det är några som menar på att vi har direktlinje in till Österlens fotbollsförening. Det har vi definitivt inte.
Nej. Det, och det är ingenting man sörjer.
Då hade vi tagit med att han blev klar för Österlen, släppt avsnittet när det blev officiellt, såklart.
Såklart. Ja. Men för er som kommer ihåg Freddy Adu och som nu vill friska upp ert minne när han nu ska spela sin fotboll i Sverige, lyssna för guds skull på senaste avsnittet av Never Forget, så har ni hans karriär i komprimerad form och våra tankar kring den.
Ligger exklusivt på Spotify.
Det gör det sannoliken.
Och det är många som undrar sig, ja, men då behöver man ju premium och så. Nej, det behöver man absolut inte, utan det är bara att ladda ner Spotify-appen så kan man lyssna på deras poddar.
Nu säger vi fan i mig ciao tutti.
Det gör vi. Ciao tutti.
Ciao tutti. Drog de till USA. Folklig yra, men var de så jävla bra? För mycket bass och rock'n'roll, grillfester och champagne.